En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag ska vi prata lite om Henrik Landerholm, Sveriges före detta nationella säkerhetsrådgivare som har haft lite nya äventyr i veckan. Och sen händer det väldigt mycket i världen. Och vi ställer oss den grundläggande frågan, räcker pengarna? Välkommen!
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här i studion igen och det är jag, Anders Lindberg, det är Amanda
Bollstad, Svensk Tidskrift på plats nere från Skåne.
Och det är Johan som sitter misstänkt in i en bil, eller vad gör du egentligen?
Ja, det stämmer det. Victorin intill.
Och Patrik.
Och sen en tankesmedjan Frivärd.
Och vi kan väl börja med den stora nyheten som nu har slagit ner som en säkerhetspolitisk bomb kan man säga. Att den tidigare säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm alltså åtalas för att han glömde eller lämnade eller vad det nu var de här handlingarna i ett skåp på en kursgård. Och de här handlingarna hittades då senare, det var hemliga handlingar av en person som då är från Ryssland och senare flyttat till Georgien. Och handlingarna är någonstans just nu, det vet ingen riktigt, så att de är på vift kan man säga. Och det här är ju, ja, det är väl inget mindre än en säkerhetspolitisk katastrof att en sån här sak inträffar. Ja, vad säger ni om det? Ska vi börja med Patrik, du ser chockad ut.
Nej, det är obra.
Okej, det var obra. Bra, bra sammanfattning. Amanda?
Nej, men det handlar ju också, dels är det ju naturligtvis oerhört oturligt på många nivåer, dels att man dräller med eller glömmer viktiga papper omkring sig, dels att den här städerskan med sin bakgrund och sina kopplingar var anställd just där och kunde ha tillgång till allt möjligt faktiskt, även om man inte starvar fullt lika mycket med papperna. Det är också oerhört problematiskt och visar ju återigen på den här att vi fortfarande lever kvar i någon slags eviga fredens tid, därför att Gjellefsta är ju privat drivet. Man har ju kopplingar till Försvarsmakten och man bedriver en del kursverksamhet och sådär, så man hade ju hoppats att de skulle ha lite högre säkerhet rent generellt med tanke på vilka som ofta befinner sig där. Och sen har vi också det hela signalvärdet liksom längre ner i organisationen, därför att det finns ju också en aspekt av detta att en person med ledaransvar måste också föregå med gott, vara ett gott föredöme. Att om man inte själv tar säkerhetsklassat material och viktiga handlingar på så stort allvar, så varför ska folk längre ner i organisationen göra det? Och är det då rimligt att de straffas för liknande beteende om ledargestalter har kommit undan med det under sån här tid? Så att det finns ju många aspekter i det här och inget av dem är ju bra.
Johan?
Nej, jag vet inte var jag ska börja. Jag tycker det är en katastrof på så många plan. Det är naturligtvis oerhört jobbigt för statsministern och regeringen det som har hänt. Men det är ju så, när man läser i förundersökningen, det är ju ingen som tar det här på största allvar. Man har ju inte bråttom direkt att ställa saker och ting till rätta. Man genomför, jag tror aldrig jag skulle få uppleva det. Jag har ju utgått ifrån hela tiden att regeringskansliets säkerhetsdirektör har gjort en skadebedömning och att den är gjord på rätt sätt. Men man har ju alltså inte ens varit i kontakt med Gjellefsta. Man har heller inte tagit in Landerholm innan man är klar med bedömningen, utan först efteråt. Man väntar många, många timmar innan man skickar ut en tjänsteman som, och det är ingen order heller, utan det är bra om man kan åka förbi och hämta den, och det vore bra med visst eftertryck om man gjorde det.
Många timmar, det var väl 2 dagar?
Nej, det var det inte. Det tog 2 dagar innan man fick reda på det här med handlingarna, så de har ju varit utan kontroll då förstås. Men sen, jag ska inte haka in oss i massa detaljer. När regeringskansliet fick reda på detta så dröjde det, om jag räknar rätt, 6 timmar innan man skickade någon som hämtade ut de här handlingen då, eller handlingarna. Så hela, det är inte bara liksom i toppen, utan det är hela ledet. Den här städerskan, alltså det var ju också en sak som inte jag kunde föreställa mig. Det här städbolaget, de har ingen SUA, alltså en säkerhetsskyddad upphandling med det bolaget, fast de rör sig i de miljöer där det förekommer den här typen av kursverksamhet. Det här handlar ju om att pröva då lojalitet, pålitlighet och sårbarhet hos dem som kan komma att delta i säkerhetskänslig verksamhet eller få insyn i sådan. Exempelvis att man är så pålitlig och lojal mot Sveriges säkerhet att man då har hanterat en risk. Man kan ju aldrig, säkerhetsprövning är ju liksom, det är ju inte ett 100% instrument, men det handlar ju om riskhantering. För att någon ska då placera in en bugg eller gå och vittja säkerhetsskåp. Det brukar ju oftast finnas defaultkoder och sådana saker också, eller återställningsmekanismer. Så det finns ingenstans det har fungerat. En stor besvikelse.
Man kan sätta, om man tittar på den här tidslinjen som du var inne på, för den är lite intressant faktiskt när man tänker på hur allvarlig, alltså hur man förhåller sig. För det här måste ju ändå vara rutin, en fråga om rutiner och planering och sådär. Det här sällskapet lämnade kursgården den 14 mars, om jag tittar på i förundersökningen, 2023. Och handlingarna var dock, och Melanderholms lämnade då det här Gällöfsta. Och då var handlingarna kvar i det här värdefacket, alltså ett olåst värdefack i det här skåpet. Sen, det här var alltså den 14 mars. Den 16 mars börjar man hämta hem de här handlingarna. Och om jag har förstått det rätt så lämnas de tillbaka på regeringskansliet 18.10 den 16 mars. Då kommer liksom de tillbaka och då lämnas de på regeringskansliets kontor. Men då har liksom en tjänsteman från regeringen varit där och hämtat dem några timmar. Men i det fönstret som är alltså 2 dagar så vet man ju inte riktigt vad de här handlingarna har gjort. Och det där är ju liksom en ganska fascinerande liksom ändå tidsrymd vad som har hänt med dem. Vad tror ni att vad tänker ni? Johan viftar frenetiskt.
Ja, men alltså det är ju inte bara det, utan det, nu finns det ju ingen som vet vad handlingarna är heller. Så det är ju bägge änder det glappar. Ingen visste vad handlingarna fanns då under de här 48 timmarna utan kontroll. Och ingen visste eller vet vad handlingarna är nu. Därför säkerhetsdirektören säger att han har lämnat dem till Landerholm och Landerholm har inget minne att han har tagit emot dem.
Så att men här står det, i Säkerhetspolisens förundersökning så står det att de återlämnades i alla fall till regeringskansliet den 18.10.
Ja, de har varit under kontroll under en viss tid, men nu är de borta igen.
Sen verkar de ha varit på regeringskansliet och startat skadebedömningar och sånt under ett par dagar. Men sen är det som du säger då att de har ju då, de är på vift igen. Men det kan de ju inte rimligen vara. De måste väl rigga ett skåp på regeringskansliet. De kan ju inte ha försvunnit. Hur fan skulle de försvinna från regeringskansliet?
Nej, det är ju tämligen...
De ligger väl ett skåp där.
Så de ligger säkert där någonstans. Men för din fråga där från början då. Nej, men man får väl utgå ifrån att rummet städas dagen efter man har lämnat. Sen beror det lite grann på... Så att det borde väl vara egentligen... då den 15 man upp, hon borde ha upptäckt det här. Men det är ju bara en bedömning. Det kan vi ju inte veta utan mer på fötterna så att säga.
Och det innebär ju... Enligt Säpos tidslinje så hör de av sig från den här kursgården
den
07.18 på morgonen den 16. Och då har handlingarna alltså varit i det här ett par dagar då.
Det kan ju också vara så att städningen skedde först på morgonen den 16. Vi vet ju inte det, men det prekärt blir ju då att den här städerskan också då några månader senare får motta 15 000 kronor från en människa som Säpo har under bevakning.
Ja, och där har jag också förstått att där säger man då att den här personen då kan, citat, knytas till den våldsbejakande extremistiska miljön, slutcitat. Alltså den som hittar handlingarna.
Ja, den sker ju genom den pengaöverföringen. Det är ju så man blir knuten till den.
Men om man kan säga att det här kan ju alla läsa som vill. Och det framgår ju i tidningarna, de här olika händelseförloppet och så. Och, det som jag ställer som en fråga då kring detta. Det här är ju en ganska dramatisk händelse för regeringskansliet. Det verkar ju som att regeringskansliets egen utredning är vänligt uttryckt undermålig. Och att hanteringen väl inte har varit följt egentligen hur man borde hantera sådana här dokument. Diarieförs ju inte på 600 dagar sedan, den här utredningen som Regeringskansliet gjorde. Utan det är ju först när media börjar ställa frågor som det här kommer ut då. Om man tänker politiskt nu, vad bör man dra för slutsatser av det som har hänt? Den här tjänsten som Henrik Landerholm har var ju ny. Vad tänker ni om det? Vad ska man dra för slutsatser?
Ja, men en slutsats är ju att det här borde ha varit en politiskt tillsatt tjänst från första början och inte en tjänstemannatjänst. Det är väl en generell slutsats.
Amanda?
Ja, det är väl rimligt. Jag menar, någonstans så är det ju viktigt, vad hade man för tanke med det här kansliet och den här tjänsten? För att på ett eller annat sätt, även om Landerholm hade skött det prickfritt, så finns det ju alltid någonting efter. Och då är ju frågan vem som skulle ha tillträtt och hur man tänkte sig att den personen skulle rekryteras. Och så är det ju en process man drar sig i nu, men liksom vad man hade tänkt från början. Och där framgår det väl inte riktigt exakt vad man hade tänkt. Landerholm har ju satt väldigt mycket prägel på den här tjänsten, och det har ju också varit en hel del diskussioner och kanske till och med konflikter om liksom vilka frågor som ska ligga var. Diskussioner med departementen om vem som egentligen är ansvarig för vad och sådär. Och där hade det nog varit bra om det redan från början hade funnits en tydligare tanke om liksom de långa linjerna och ansvarsfördelning. Därför att en sån här roll ska kanske inte vara så personberoende, även om man hittar världens bästa rekrytering.
Jag tänkte säga att statsministern har ju målat in sig i ett hörn här, precis som Patrik är inne på från början där. Man har gjort en uppenbart politisk befattning till en tjänstemannabefattning. Det skulle ju vara en statssekreterare ställning egentligen i regeringskansliet som har den här befattningen, som naturligtvis ska åtnjuta statsministerns högsta förtroende förstås. Men nu måste man ju löpa linan ut med den här tjänstemannanarrativet som man själv har satt, så att säga. Men jag gjorde faktiskt en intressant observation när statsministern hade sin presskonferens här i fredags. Därför då fick han nämligen frågor om det var dags att kalla in försvarsberedningen. Och helt plötsligt så började statsministern att krympa försvarsberedningens mandat genom att säga att det var inte så bra. Det kan vi få se hur vi gör med det. Och det är det militära försvaret. Och sen, det här är så mycket bredare än så. Det är ekonomi. Men det är ju sådana saker som försvarsberedningen hanterar. Det är ju liksom ledamöter från både utrikeshalvan och försvarshalvan i den här typen av frågor. Så att jag fick intrycket när jag hörde honom säga det här att han är fortfarande kvar i tanken här att regeringskansliet står... nationella säkerhetsråd ska ha en oerhört tung, det är de som ska mejsla ut de här sakerna, och då tror jag att politiken blir för centraliserad kring statsministern, och att det är liksom åtminstone ett halvt avsteg från hur riket har styrts innan, det vill säga att man har då departementen som får kivas och bråka och det är jättejobbigt, och sen ska finansen vara inne och så. Men det är ju faktiskt en ganska decentraliserad styrmodell som man kanske behöver om man ska få upp farten.
Kan det vara läge att lägga ner den här samordningsfunktionen eller göra om den som en konsekvens av det här som har hänt? För nej, det finns ju en kritik på många håll att det har centraliserat uppgifter till just statsrådsberedningen.
Samtidigt så inrättades den ju på grund av ganska specifika problem där man hade, just samordningen var enormt bristande, och det blev väldigt mycket egenverkstad på olika kanslier och departement, och det inte gick att samordna överhuvudtaget. Så att lägga ner den tror jag definitivt inte är någon bra idé. Möjligen just om man skulle lägga upp en längre plan och konstatera mer att det är det här man ska göra och det är det här man inte ska göra, oavsett vem som sitter i toppen. Men behov av en samordningsfunktion finns uppenbart.
Hade vi inte ett nationellt säkerhetsråd på det här sättet skulle vi behöva skaffa ett. Just på grund av det som Amanda säger, att vi behöver ha någonting som kan hålla ihop delarna, och särskilt när vi nu möter en allt mer aggressiv och komplex tillvaro i alla domäner just nu, utom i den militära. Jag syftar på hybridkrig och hybridaktörer som agerar mot svenska intressen i och utanför Sverige. Och då behöver vi ha att det sitter ihop och ha en kompetens för att binda ihop det här mellan olika departement och myndigheter. Så att det här är ju ytterst beklagligt. Det här kommer ju en tid när vi skulle behöva ha Nationella säkerhetsrådet som kunde leverera maximalt och som inte blev påverkade av den här typen av händelser. Och då ska vi komma ihåg att vi har två centrala funktioner just nu i hetluften. MSB är ju den andra kring tillsättningen av överdirektör Anna Starbrink och den kritik det har blivit. Så alltså två vitala aktörer för vår säkerhet och vårt totalförsvar som just nu inte kan lägga full fokus på att hantera det de behöver egentligen hantera.
Men om jag ställer frågan på ett kanske mer provokativt sätt då. Alltså, finns det ett problem i regeringskansliets säkerhetskultur och liksom överhuvudtaget förståelse av vad säkerhet är som nu spiller över på ett sätt som faktiskt skadar svensk säkerhet? För du säger ju att det är två myndigheter. Det är dels samordningsfunktionen på statsrådsberedningen, dels den näst viktigaste, om man säger så, försvarsmyndigheten som just nu har hamnat i blåsväder på en nivå som vi väl inte har sett på väldigt länge.
I alla fall inte sedan generaldirektören åkte till Kanarieöarna. Jag syftar på Dan Eliasson under pandemin.
Ja, precis. Fast det var ju inte riktigt glömma hemliga handlingar i ett skåp. Det var ju mer personligt liksom.
Nej, precis. Men jag tänkte när du syftade på blåsväder i MSB så.
Nej, nu går man tillbaka så finns det ju en massa blåsväder på regeringskansliet också med ministrar och så. Men jag tänker liksom rent krasst. Alltså vi står inför en upprustning. Vi har ett möte i Haag i sommar. Vi har frågor som vi alldeles strax ska komma in på kring försvarsekonomin och hur man ska hantera dem. Och då är två av de centrala aktörerna här faktiskt, ja, inte nere för räkning i fel uttryck, men de har i alla fall en del annat att syssla med än svensk säkerhet. Hur stort problem är det, Johan?
Det stör ju naturligtvis, men det är klart att det finns ett maskineri som jobbar vidare, det tror jag. Jag håller med Amanda i det hon säger, att någon form av funktion, jag tror inte att man kan avskaffa det här nu, men man bör nog fundera till på vem det är som utmejslar strategin och vem det är som hanterar operativa frågor. Den diskussionen anser jag inte är bottnad där riktigt. Det blir ju lite lustigt om man ska sitta förvisso med någon viss bakgrund, men man har ju, om vi tar utrikessidan, så det finns ju en helt utrikesförvaltning med djup kompetens kring de här länderna, de stora aktörerna, och att inte de skulle vara med och liksom ha sitt, utrikeshandeln sitter ju på utrikesdepartementet, ska inte de prata om handel och ekonomi då, eller alltså, det blir lite lustigt. Jag tror man får ta och fundera till på vem som gör vad i en sån här konstruktion. Och att organet behövs, det tror jag på. Där finns det nog ingen återvändo faktiskt.
Om jag ställer frågan från andra hållet. Det här är ju olika läckor och sånt som har kommit kring att det här har hänt. Som vi sa så missade man ju diarieföra säkerhetsutredningen i 600 dagar. Så att man mörkade ju, om man ska vara lite elak, eller glömde om man ska vara snäll. Att lägga in de här papperna på rätt ställe så att journalister kunde inte hitta dem. Så det läckte ju inifrån. Är det vi har sett stuprören som försvarar sig mot samordning? För det här är ju ett klassiskt problem i svensk statsförvaltning, att samordning och stuprör krockar. Är det vi ser nu, att det är liksom stuprörens revansch på något sätt? Amanda?
Det är jättesvårt att säga. Det kan ju handla om rena personkonflikter också och så vidare. Visst har det funnits slitningar däremellan, men jag skulle inte nödvändigtvis säga att detta beror på det, utan det kan finnas andra skäl också.
Johan, vad tror du?
Ja, det är svårt att veta. Det är klart att stuprören kämpar emot, så att säga. De hänger sig i rännan.
Man kan väl säga att det är ett klassiskt problem, att varje gång regeringen har försökt samordna så slutar efter ett tag med att liksom det avsamordnas igen tillbaka till respektive departement eller myndighet. Men vi får se vart det tar vägen. Jag ska tillägga, eftersom vi också diskuterar detta, att Henrik Landerholm nekar ju alltså till brott och han är inte dömd för någonting. utan det här är då ett åtal. Så att vi måste ju avvakta alla frågor kring vad som händer sen och så, också till att det faktiskt finns en rättegång och vad det nu blir för resultat i den. Men han nekar alltså till brott, viktigt att påpeka. Jag tänker också, vi går vidare då lite, för att det här händer ju i en period som ju är lite så här dålig timing för massa internt tjafs i Sverige. Därför att omvärlden förändras ju otroligt dramatiskt. Inte minst kring Ukraina och frågan om förhandlingar och så, kring någon form av eldupphör eller vad det nu ska sluta i det här. Johan, du som har fingrarna mot pulsen, handen mot pulsen. Vad händer egentligen? Okej, okay, sorry, den fåren flög inte. Vad händer egentligen?
Nej, men det här stoppet då som USA har gjort som påtryckningsmedel mot Ukraina inför de här förhandlingarna har ju fått den oerhört olyckliga effekten att det ser ut som Ukraina håller på att tappa den här Kursk-fickan som man tidigare tog tidigare i höstas, kan man säga.
Kan du säga vad det är konkret som USAs beslut har fått för konsekvens? För det är ju underrättelse, det är en del andra frågor också.
Ja, det är
material och så vidare.
Jag vet inte exakt vad man har gjort. Jag kan bara ta del av de så att säga, nyhetsbedömningar. Jag kan inte värdera de källorna. Men det har pratats om att man har stängt av telekrigsförmågan på F-16-planen som Ukraina har. Det pratas om att man inte får mållägesbestämningar på ryskt territorium från amerikanska eventuella då spaningssatelliter eller signalspaning. Det har pratats om att man har satt stopp på det logistiska flödet när det gäller då ammunition och robotar och så vidare. Och sen har helt plötsligt dessutom finns det uppgifter om också, ska jag säga, den ryska precisionen ökat alldeles oerhört i Kurskområdet när det gäller alltså att släppa fjärrstyrda bomber och så vidare. Så att det har fått konsekvenser. Jag tror att den psykologiska liksom, effekten är mycket, mycket större än vad den faktiskt är på stridsfältet. För det har ju varit en ganska begränsad tid trots allt. Men psykologiskt sett betyder det oerhört mycket för. Och här har ju naturligtvis då andra stater stigit fram, framförallt Frankrike. Som då istället försöker kompensera det här bortfallet av underrättelse. Men det finns ingen som kan mäta sig med amerikanerna när det gäller den här typen av underrättelseleveranser. Sen har man ju då kommit fram till den här första preliminära uttalandet om att man accepterar en vapenvila och sånt. Jag är skeptisk till det som pågår. Det finns kockar i den här soppan och jag tror att vi inte riktigt förstår vad det är som pågår bakom kulisserna med Witkoff i Moskva och Putin och Trump som ska prata med varandra på telefon och sådana saker. Jag tror att det här är ett sätt att steg för steg degradera Zelensky och Ukrainas position. Mer att komma, mer vändningar, mer twists.
Jag tänker en annan fråga i det här är ju då, det är amerikansk materiel man nu stänger av viktiga funktioner för. Alltså man stänger av för HIMARS så att de inte träffar, man stänger av som du sa telekrigsförmågan för F-16. Det här får ju också bredare konsekvenser i många andra som har köpt amerikansk materiel och så. Amanda, vad tänker du liksom om konsekvenserna av det USA gör i ett, liksom ett bredare perspektiv där?
Ja, den amerikanska vapenindustrin borde ju vara vansinnig, är förmodligen vansinnig, därför att naturligtvis kommer detta påverka framtida affärer. Vi såg ju signaler från EU igår om att lånedelen, möjligheten att låna gentemot EU-säkerhet för upprustning i bland medlemsländerna, att de pengarna enbart får användas på köp från EU och länder med liknande inställning inom Europa, det vill säga Storbritannien, Schweiz, Norge. Och detta är naturligtvis en signal gentemot amerikanska försvarsindustrin som inte är så positiv för deras del. Sen är vi ju väldigt beroende av både amerikanska vapensystem och amerikanska komponenter. Så det är en omställning som kommer ta ett tag, men som precis fick en rejäl skjuts i och med detta, därför att man kan ju naturligtvis inte göra sig beroende av vapensystem som man inte vet om man kommer kunna använda, kommer tillåtas använda om man blir invaderad. Så att vi kommer med all sannolikhet se ett enormt skifte här mot europeisk industri och även mot australiensisk, sydkoreansk och några andra länder som diskuteras som kommer på ett uppsving av detta. Så länge man inte känner att man kan lita på USA och amerikansk teknik. Och det lär ju ta ett tag. Jag vet inte om amerikanerna har underskattat hur mycket Ukraina betyder för Europa eller om det bara inte finns något konsekvenstänk överhuvudtaget just nu. Men det kommer få oerhört påverkan på sikt. Och det kommer ske en snabb utveckling nu mot att göra sig så pass oberoende av amerikanska komponenter som bara går inom europeisk industri.
Patrik.
Ja, men vi är ju inne i en tid när det här står och väger, och jag tror att man ska också tolka en del av de ryska uttalanden som har kommit idag under dagen där de signalerar att de är liksom missnöjda. Det ska man nog inte ta ordagrant. Därför att det har ju skett en oerhört stor tillitsskada som det är, och som Johan var inne på, en stor psykologisk skada på Ukraina och övriga väst. Även om det kanske finns en viss osäkerhet i Kreml just nu vad Putins, eller vad Trumps nästa steg blir ifall Putin inte, ifall Putin trampar lite snett i det här, så tror jag ändå att man är ganska nöjd med situationen i Kreml. Och som sagt, jag håller med Johan om att jag är orolig vad som kommer härnäst.
Om man tittar på det som, det finns ju båda de här aspekterna, och Johan tog upp en aspekt som jag måste säga att jag har reagerat väldigt starkt mot i rapporteringen, och det är ju det här att plötsligt så har Rysslands förmåga att bekämpa mål i Kursk ökat väsentligt. Kan det vara så att Ryssland har fått tillgång till information om var de ukrainska förbanden är grupperade och så? För i så fall så sitter vi i ett läge som är totalt katastrof.
Ja, det går inte att utesluta det, men jag kan nog inte sträcka mig längre än så. Jag vet för lite.
Det finns sådana nätrykten, men det är ju rykten och spekulationer, och det kan ju också vara en del i att ytterligare skada relationer mellan USA och övriga väst, inklusive Ukraina.
Och tänker jag en del av psykologisk krigföring från Ryssland också.
Ja, det är det jag menar att det, liksom är det, det kan vara en rysk påverkansoperation utifrån det här. Att ryssarna kan ha mycket väl och samlat på sig en massa måldata och annat under lång tid.
Så bränner de av det nu.
Och det är väl liksom... Men bara det att du tar upp frågan, Anders, tycker jag illustrerar vad den här förtroende dippen leder till. För det här hade du aldrig tänkt tanken före årsskiftet, att det skulle vara möjligt.
Nej, och jag ska vara ärlig och säga det, att jag tänker många tankar jag inte hade tänkt nu. Inte minst det som Amanda var inne på, eftersom Sverige också är väldigt beroende av amerikansk försvarsindustri, så är det klart att, och vår försvarsindustri är väldigt beroende av amerikansk försvarsindustri, så sitter vi ju på pottkanten något enormt om det är så att USA på något sätt fjärrkan stänga av viktiga system för att någon ny president får fnatt. Liksom. Så det är klart att det känns ju som en förtroendekris. Det är en sak att de pratar en massa och skriker och gapar. Det är en annan sak om de stänger av målsystem för HIMARS i Ukraina. Det är liksom mycket mer konkret på något sätt.
Mm. Och de europeiska länder då, eller länder i Asien också, för det är också en konsekvens av det. Det är ju inte bara så att säga Europa som reagerar, utan det är ju även då allierade länder i Asien som måste ta ställning till. Och ser man då att risken är för stor, att man inte hinner med att byta ut eller göra sig mindre beroende, då kommer ju som ett brev på posten. Det enda sättet att kompensera det är kärnvapen. Det går ju mycket snabbare för en del av de här staterna att skaffa sig kärnvapen än vad det tar att göra sig oberoende av USA när det gäller försvarsteknologi.
Och på that happy note tänkte jag att vi kunde övergå till försvarsekonomi. Vi kommer kanske återkomma till kärnvapen, tänker jag. Men jag tänker att då far vi iväg. Därför att det är ju så att det kommer ju en vårbudget om en dryg månad, vad var det för dag idag, höll jag på att säga. Men det är ungefär. Och då brukar det också finnas en vårändringsbudget till den. Statsministern pratade så sent som i fredag, så jag har förstått att oppositionen vill ha det. En ny försvarsberedning som tar fram både en ny säkerhetspolitisk analys och en ny ekonomisk analys av detta och så. Vad tänker vi om försvarsindustri eller försvarsekonomin framöver nu? Kartan har ju verkligen förändrats dramatiskt. Patrik?
Ja, kartan har förändrats dramatiskt, men vill jag understryka, som lyssnare i den här podden har hört att säga förut, det tidigare svenska försvarsbeslut har inte tagit höjd för den situation vi är inne i och inte heller tagit höjd för de förändringar som ska kunna ske. Och det gör vi inte nu heller. Och där sitter vi. Och det är en frustrerande plats som vi är på just nu.
Patrik, eller Johan?
Nej, alltså jag kommer ihåg Frivärd då, genom Patrik, hade en intervju här i höstas och då argumenterade jag för 4%, och det är överspelat det också. Det är inte bara försvarsbeslutet. Nu tyckte jag att jag uppfattade i Agenda att finansministern börjar vika sig. Nu pratar vi ju inte 4-5%, men att vi kanske pratar 1% till eller något liknande. Hon pratade om att man skulle kunna ta tillfälliga lån som skulle kunna vara för 1, 2 eller till och med 3 år. Men att man sen var tvungen att hitta finansieringslösningar för att liksom permanent, och det är ju helt riktigt, att kunna finansiera saker och ting. Så man rör sig åt det håll, men det går precis som Patrik säger, inte tillräckligt fort. Och det är det någonting vi inte har, så är det tid.
Amanda?
Nej, det är bara att hålla med. Och detta har vi pratat om tidigare, men jag tror inte ens vi insåg riktigt hur fort utvecklingen skulle gå nu och vilka nivåer vi tvingas upp till. Så att det är ju ständigt en reaktion på liksom gårdagens läge ändå, även om allvaret börja sjunka in hos fler. Och det ska bli intressant att hantera det nu. Vi nämnde ju kort försvarsberedningen och så vidare. Att vi behöver ju snabbare beslutsvägar. Vi kan ju liksom inte ha 2 års försvarsberedning innan vi höjer försvarsanslagen den här gången. Och vi har ju också i podden tidigare pratat om just tillfälliga lån för att liksom få upp nivån tillfälligt. Någon form av beredskapskrediter. Och det är väl sådana lösningar som måste till. Men det måste ju ske snabbt. Vi kan inte riktigt gå de här långa byråkratiska, i och för sig väl etablerade och välförankrade vägarna. Men vi har helt enkelt inte riktigt tid för de processerna just nu.
Sen finns det en annan grej också. Materielinköpen, de här stora grejerna, ligger ju liksom låsta i år för år. Det vore ju önskvärt med en stor flexibilitet för Försvarsmaktens räkning att kunna skifta och montera om och föra miljarder fram och tillbaka över år utan att vara allt förbundna av. För nu är det ett exceptionellt läge. Vi har liksom inte tid att hålla på och finlira med de här bitarna. Jag kan ta ett konkret exempel. Blir det nu exempelvis ett fredsavtal i Europa? Man är väldigt missnöjd med avtalet, men det blir ett bräckligt avtal. Europas försvarsmakter ska ner med 40 000 man till Ukraina för att bevaka någon form av vapenstillestånd. Ja, då kommer det också behövas kanske 40-50 000 man i de baltiska staterna också, parallellt med detta. För det här, en sån vapenvila frigör ju rysk kapacitet, precis som den danska underrättelsetjänsten varnar för i sin bedömning.
Men om man får fråga er vad ni tror om nivåer här. För att vi pratade ju inför försvarsbeslutet, så gjorde vi ett gäng intervjuer och vi pratade med ganska mycket folk om detta. Och jag personligen landade ju liksom, när jag skrev fram det, i 3% av BNP, ungefär 100 miljarder i upplåning nu. Och det var ju förra året i så fall. Om ni skulle liksom säga, kan börja med Johan bara, liksom, vad är det för nivå vi pratar om som man behöver lägga sig på, tycker du?
Ja, det är ju...
alltså givet allt som har hänt sedan dess.
Allt som har hänt sedan dess. Jag sa 4 höstas, jag säger 5 nu.
Och jag vill gå tillbaka lite grann och säga så här att det är ju en sak att prata på sikt, men det är inte på sikt vi pratar om nu. Nu pratar vi om vad behöver vi åstadkomma på 2 år om vi tar den danska underrättelsetjänsten som ett rättesnöre. Och om du lyssnar nu på vad Johan sa, så sa han 40-50 000 man i Ukraina för att vara fredsövervakare från Europa och ungefär lika många i Baltikum till. Vad är då Sveriges rimliga andel i det, med tanke på att vi har ju en ganska stort intresse av att det här funkar? Vi är ju nära. Och sen kan du bara börja räkna bakåt. Vad har vi idag och vad behöver vi då få på fötter väldigt fort? Där har du den stora utmaningen.
Och jag bara säga då, så att lyssnarna hänger med, att orsaken till att jag helt plötsligt tar upp det här med Baltikum, det är ju att den amerikanska presidenten har liksom underminerat sin egen avskräckning och NATOs avskräckningsförmåga. Och därför är det då oerhört viktigt att NATO också har en konventionell avskräckningsförmåga i de baltiska staterna. Det är så mitt resonemang går.
Amanda?
Nej, men det vi är väl lite inne på Patriks linje. Jag tror för sig att vi pratade om procentandelen som Johan gör kanske, men det viktigaste är nog att få in någon slags Alexanderhugg och få in en någon form av tillfällig finansiering så att vi kommer upp på en rimlig nivå nu i närtid. Och sen kan vi diskutera de långsiktiga målen, för att vi har liksom inte riktigt tid att bygga över tid just nu.
Så nästa offer för Putin är vårt finanspolitiska ramverk?
Ja.
För det är ju det som... Nej, men det är ju det som det kommer att handla om, alltså konkret, att man... på något sätt måste släppa ett antal grundläggande principer i så fall i både svensk statsförvaltning och svensk ekonomisk hantering. Och en av dem kommer ju vara att EU lånar upp. Och det händer ju redan. Och den andra är ju att göra som Tyskland kanske gör, att man tittar på avsteg från de regelverk som finns i syfte att väldigt snabbt rusta upp.
Samtidigt får vi se vad EU hamnar. Vi fick ett bakslag och det var ju en icke-bindande omröstning i veckan. Men i det nederländska parlamentet där en knapp majoritet röstade emot det. Men vad värre var ju att 3 av 4 nederländska regeringspartier röstade emot i den omröstningen.
Och vi vet också att tyska gröna håller på att blockera möjligheten för Tyskland till snabbupprustning till exempel just nu. Så det sker ju, det här är ju liksom Europa i ett nötskal, att det tar en stund att få ihop det. Men det ser ändå ut som riktningen är att man får ihop det. Ungern har ju också saboterat delar av det på EU-nivå, ska man säga. Så det finns ju liksom hinder lite överallt.
Och då kommer vi tillbaka till vad är det vi behöver göra. Vi kan inte lita på att någon annan löser det här, utan vi kan bara lita på att vi gör saker som gör saker och ting bättre. Det är alltså, lita på var fel ord, men alltså det vi kan göra själva. Agera där du har rådighet. Vi har inte rådighet över de tyska gröna eller det nederländska parlamentet, men vi har rådighet över Sveriges riksdag.
Tala för dig själv, höll jag på att säga.
Ja, inte vi men svenska folket.
Men om man tar Johans nivå här, 5%, då pratar vi alltså om dubbelt så mycket som det som ligger i nuvarande plan. Lite mindre än dubbelt så mycket, men ungefär. Som vi pratar om. Är det realistiskt politiskt, tror ni?
Alltså det handlar ju om vad är vi inne i för tid och verklighet och vad kommer det vara för krav på den. När skiten träffar fläkten så är den siffran jätterealistisk. Problemet är att vi behöver den nu. Och då handlar det där om insikt. Och då vill jag bara påminna om att 41 till 42, 43 där, då tror jag att Sverige la någonstans mellan 10-12% av BNP. För då var situationen riktigt jävlig. Det var dubbelt så mycket som de nivåerna som vi pratar om här. Och 5% var vi la under kalla kriget på 50-talet. Och hade då ett välfärdsbygge samtidigt.
Vi låter det vara slutord, tänker jag. Tack för den här veckan.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.